Idag är det 7 april 2013 och nu ska vi börja predika. I Betania så har vi under det här sista halvåret så har vi satsat på att ha ett tema för varje månad. Det är ju så här med predikningar, de är ofta bra när vi går hem till kaffebordet. Hur var predikan? Jo, den var bra. Nå, vad handlade det om? Ja, var det säkert om Jesus. Eller så här, eller hur? Ibland är det svårt att komma ihåg, därför att predikanterna talar så mycket och säger så mycket ord och det är så många saker, och så att plocka ut något bra därifrån är inte alltid oss förunnat. Men ibland när vi tar ett tema, en rubrik, ett ämne och tar det några gånger, så till sist så fastnar någonting, åtminstone en tanke. Och jag menar, jag är glad om en tanke fastnar. Jag bygger den här på Stanleys serie om förbundet. Att vi är i förbund med Gud förra våren. Och jag menar, det har jag hört hundratals gånger om förbundet. Men han hade en serie, tror jag, på 3 gånger eller var det 5 gånger. Och är det någonting jag minns från våren så är det att vi är i förbund med Gud. Vi får vara i förbund med Gud. Så jag bara går på min egen erfarenhet att det fastnar någonting till sist. Och därför har vi haft tema. I januari så hade vi om en församling jag kan vara glad över. I februari så talar vi om en tro som är min egen. Inte andras, utan min egen. I mars så handlar det om en Gud som vill mig väl. Sug på den karamellen en stund. En Gud som vill mig väl. En sån Gud vill vi ha, eller hur? Och Bibeln stöder den tanken faktiskt. Men det är så många andra som har andra uppfattningar. Nu är det april och då ska vi alltså börja med ett nytt tema. Och temat det är ett beslut jag inte behöver ångra. Det skulle vara bra att ta ett sånt beslut, eller hur? Vi har naturligtvis en hel del sådana också i bagaget. Det är ju så här faktiskt att vårt liv består av en massa beslut. Egentligen så är det en lång räcka med beslut. Ingen ände på besluten. Du beslutar dig för att gå och lägga dig. Du beslutar dig för att gå och stiga upp. Eller hur? Du beslutar dig för att komma hit. Det var kanske ett bra beslut. Det får vi se. Och många av de här är ganska okomplicerade. Vi tänker inte på dem ens. De är ganska nästan halvt omedvetna. En del gör vi mera medvetet. En del beslut blir bra. Och en del beslut blir riktigt dåliga. Som vi gör. Har någon gjort ett dåligt beslut någon gång? All right. Då är jag bland folk som förstår mig. Det är så här att vi har verkligen fått pröva oss fram genom livet. Ibland så gör vi beslut på olika grunder och vi märker, vi tror de blir bra. Vi vill de ska vara bra. Och sen märker vi efter ett tag att det blev inte så bra ändå. Och det där, och sen har vi ibland gjort beslut som vi inte visste om de skulle bli så bra. Men sen har tiden visat sig, ja, det där var ett jättebra beslut. Och då vill vi ju gärna tycka att vi var kloka. Men det var vi ju egentligen inte, vi tog en chansning. Men väl, det är ju bra så. Det är ju bra så. Så temat för den här månaden är väl då att jobba lite med den här beslutsprocessen. Hur vi gör beslut, varför vi gör beslut. Och hur vi ska få tag i beslut som är bra. Kan vi få hjälp av Bibeln? Jo, det kan vi. Okej. Okay. Nu ska vi göra något lite obehagligt. Vi ska reflektera lite om de där dåliga besluten. Det här kan bli lite jobbigt för dig. Men jag kan trösta dig med att bli bättre sen, om en stund igen. Men man behöver ibland stanna upp och säga att okej, okay, det finns dåliga beslut jag har gjort. Det finns saker jag ångrar i mitt liv. Och då kunde man så här efterskott, där vi sitter så här bekvämt i bänken och det är ganska lugnt och tryggt och skönt. Och det är ett minneblott kanske, allt det där jobbiga. Varför gjorde du det där dåliga beslutet? Varför, om vi skulle ta några exempel, varför tog du till den där vita lögnen eller svarta lögnen? Eller någonting som för att komma undan en pinsam jobbig situation, för att inte behöva säga sanningen. Det är ett beslut du antagligen ångrar idag. Eller hur? Men då i den där stunden kändes det som att det var det enklaste, det rätta till och med att göra för att slippa någonting som du då var rädd för att vara ännu värre. Eller kanske du tänker på en situation där du svek en vän. Har någon varit med om det? Någon väntar sig någonting av dig som du inte ställde upp på. Eller du talar illa om en människa som hade hoppats att du skulle tala gott om henne eller honom. Eller den där gången när du kände att Gud ville att du skulle göra någonting, men du vågade inte, eller du ville inte. Det beslut du ångrar idag. Okej, nu kan vi släppa. Nu talar vi igenom bibelberättelser, så nu är det mindre jobbigt för dig en stund. Men vi ska ta exemplet från Adam och Eva. Det är tillräckligt långt borta, så det är inte så längre traumatiskt triggande av obehagliga känslor. De var i trädgården. Gud hade gett dem fantastiska välsignelser. De hade det så bra. Och så vet ni att det kom den här stunden. De ändå ville ha någonting utöver det där som de redan hade. Och så började de lyssna på ormen. Och så liksom, skulle det nog ha varit så fint att få den där frukten ändå? Och kan man nu riktigt lita på Gud och det här? Varför ska han hindra oss från att göra det vi vill? Och så vidare. Och så beslutar de sig för att äta av den här förbjudna frukten. Eller hur? Jag tror att de i den här stunden, ända fram till den där första bettet, så intalar de sig själva att det här är nog ganska bra. Det här är någonting som bara Gud missunnar mig, men som egentligen jag vet att det är bättre. Jag vet bättre än Gud. Inte vet jag vad de tänkte, men jag kan tänka mig att för så här har jag resonerat i situationer. Och så kommer den här stunden när de märker, egentligen var den här frukten inte alls så märkvärdig. Den var precis som alla andra frukter. Kanske. Men någonting hade hänt. Som märktes på eftermiddagen när Gud kom till trädgården igen som han brukar. Och så märker de att vi är rädda. Vi skäms. Vi är rädda för Gud. Vi måste gömma oss för Gud. Och så blir de utdrivna ur den här Edens lustgård. Och så får de börja jobba hårt. Så svetten lackar. Tror ni att de ångrar sig? Tror ni att de ångrar sig? Ångrar sitt beslut att äta av frukten? Ja, självklart. Det var så dags då. Det slog mig faktiskt när jag lite lista här. Så här saker som gör att vi tar beslut. Som sen visar sig vara mindre lyckade. Det är beslut som grundar sig på fel information. Eller hur? Vi tar nu det här exemplet från Bibeln då. Med Adam och Eva. Det var ju de lyssnade till ormens felaktiga information. Lögnerna. Ifrågasättandena. Okej? Okay? Och det liksom skuffar dem mot att göra det här beslutet. Eller hur? Beslut som grundar sig på fel motiv. Det vill säga, jag vill ha någonting som jag inte kan få. Men jag vill. Eller hur? Där borde vara en liten väckarklocka för dig och mig. Varje gång som det blir väldigt starkt det här. Jag vill. Okej? Okay? Det är inte bara 4-åringar som säger jag vill. Utan 54-åringar kan också känna så där. Eller hur? Beslut som går mot våra värderingar ska vi också se upp med, eller hur? Gud hade sagt åt Adam och Eva, ni ska inte äta av det här. De visste vad som var rätt, de visste vad som var fel. Sen kanske de inte höll med, men det spelar ingen roll. De visste nog vad som var rätt och fel. Och de valde att ta ett beslut som gick emot det som Gud hade sagt. Och beslut som grundar sig på andras påtryckning. Hur många beslut har du gjort den här sista veckan på grund av någon annan människa? Det är ju så att vi lever i en verklighet där vi kan ha chefer som säger att vi ska göra saker och ting, beslutar och säger att nu gör du så här. Och det ska vi naturligtvis respektera och göra också. Men det bygger ändå på ett beslut att jag vill vara i det här sammanhanget. Jag vill jobba. Jag vill ha lön. Så det är på något sätt ändå ett samspel mellan andras vilja och min vilja i grunden. Men allt för ofta i sociala sammanhang så blir det en viss sån här stil, en viss attityd, en viss, ett visst tryck att tänka och göra och tala på ett visst sätt. Eller hur? Inte minst bland yngre människor är det ganska starka, tydliga linjedragningar. Det här är inne, det här är cool och det här är inte. Och så gör människor beslut utifrån vad andra tycker. Har någon gjort det någon gång? Medvetet eller omedvetet? Nåja, ännu har jag med er här. Bra, fint. Inte så farligt. Vi är såna här människor. Och det är inte alltid så farligt med fel beslut heller, ska jag tala om för er. Det är därför vi lär oss. Jag har ibland suckat till Gud. Att varför ska jag ha så svårt att lära mig saker? Jag måste liksom dunka huvudet i väggen upprepade gånger innan jag förstår att den är nog faktiskt där och jag kommer inte den vägen framåt. Ibland gör det ont, ibland svider det, ibland får vi ångra oss djupt för att vi inte förstod tidigare att gå och göra rätta beslut. Okej. Problemet med oss är ju det att vi ibland fastnar i en loop eller i en kretsgång där vi upprepar samma dåliga beslut gång på gång. Eller är det bara jag som har upplevt det här någon gång? Jag tror att det här är en allmän mänsklig grej. Det är någonting som gör att vi varje gång eller ofta upprepar någonting som vi nog vet att det är dumt. Vi har lärt oss att det är dumt. Men det finns ändå något element i det som säger att ja, jag har inte något alternativ. Det här är det enda jag vet. Och jag menar, vi kan tala om relationer. Vi kan tala om äta, dricka, allt möjligt. Som lätt skapar sådana mönster som inte är bra för oss. Eller hur? Och då är frågan, finns det någon väg ut ur dem? Bibeln talar om den här kampen. Paulus talar om den här kampen. Det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Eller hur? Hur ska man ta sig ur den där loopen? Vi ska komma till det här lite på nytt. Men först ska vi tala om något trevligt. Beslut vi inte ångrar. Hittar du någon gemensam nämnare för beslut som du inte ångrar? Beslut som du är glad över att du fattar? Är det någon som har köpt en bra bil någon gång och skrytit med den till någon? Att jag gjorde en så bra affär. Jag fick en så bra bil för så billigt pris. Sådana beslut tycker vi om att prata om. Vi tycker inte om att prata om det som vi märker att det är dåligt. Vi pratar om de här bra besluten och det är väl okej. Okay. Kanske någon kan lära sig någonting av det. Det som tror jag är ganska vanligt är att jag vet bra beslut. Köper vi en bra bil, Edvard, så bygger det på att vi har någon slags hum om hur en bra bil är, eller hur? Vi har lärt oss någonting genom att vi har köpt ett antal dåliga bilar först kanske. Och sen köper vi den där bra bilen. Därför att vi har lärt oss. Vi har liksom kunnat utvärdera den här saken innan vi gör beslut. Vi har tänkt igenom det hela. Vi har någonting att bygga en erfarenhet på det hela. Vi har kanske rådfrågat någon och vi har fått vishet. Och då blir besluten betydligt bättre naturligtvis. Jag ska ta igen Bibeln här lite. Först tar vi den här genomgången av självklarheten, motsatsen till det jag just sa. Beslut som grundar sig på rätt information, beslut som grundar sig på rätt motiv, beslut som går i linje med våra värderingar, beslut som grundar sig på vår egen vilja. Vi inte är tvingade till det hela. Det är väl ganska självklart. Baserar vi våra beslut på de här sakerna så kommer vi ganska lätt rätt. Men jag ska ta några exempel på bra beslut. Jag ska ge en bild här till er så att ni har någonting att hänga upp ert minne på. Vad är det med det här? Det är Noa naturligtvis. Noa som bygger på sin båt. Som han har fått uppdrag av Gud att bygga på båten. Och så är det en massa människor runt omkring som tittar på och undrar. Vad sysslar den här karen med? Noa hade en relation till Gud där Gud talade om för honom vad som skulle hända. Och han fick ett uppdrag att bygga en båt. Han beslöt att jag ska bygga den här båten enligt som Guds instruktioner. Så långt allt väl. Men kan ni tänka er hur mycket ifrågasättanden, hånfulla kommentarer han fick längs vägen. Det här var ju en stor båt, det tog många år för honom att hålla på. Så tror ni att han undrar, jag kanske har rent av ångra att han började bygga den där båten. Jag kan tänka mig det. Och det var inte många som han fick med sig heller. Faktiskt. Det var faktiskt bara hans fru och hans barn och deras familjer. 8 personer tror jag det var. Det var ingen stor succé för hans övertygelse. Så han fick verkligen prövas i sin uthållighet, i sin trohet till visionen och till det uppdrag han hade fått av Gud, eller hur? Men tror ni att han ångrar sig sen när det börjar regna? Det regnade i 7 dagar och det började stiga. Tror ni då att han ångrar sig? Nej, då. Ja, men nu var det ju bra att vi byggde den här båten, eller hur? Det var ju det jag alltid sa, att det var bra att bygga en båt. Ja. Så att det här att få rätt beslut är inte alltid så enkelt. Men naturligtvis lär vi oss av den här historien att det är bäst att börja med Gud, eller hur? När vi ska göra några stora beslut för livet. Långtgående, mångåriga beslut, linjeval i vägval i livet. Då ska vi göra som Noa naturligtvis. Tala med Gud, höra från Gud, göra det som Gud säger. Det är ett annat bra beslut som kanske paradoxalt nog inte kändes så bra. Men med det här då? Petrus, ja visst. Petrus, den här spelevinken som tog snabba beslut som han ibland fick ångra. Det här var ett snabbt beslut, eller hur? Är det du mästare så be mig att komma ut på havet och gå med dig. Och så säger han kom. Och så går han ett tag. Och så ser han de stora vågorna och så ångrar han sig. Nej, det är tokigt det här. Och så börjar han sjunka, vilket fick ju bekräfta att han var helt rätt. Det var helt tokigt det här, eller hur? Men det var ju inte slut där, förstås. Eller hur? Det finns en uträckt hand där till höger. Som gjorde att hans beslut, eftersom han gjorde det på Jesu uppmaning. Och det faktiskt var mot naturlagarna, mot allt mänsklig logik och klokskap. Den här gången, det är ju inte så att vi alltid ska försöka gå på vattnet förstås. Utan det här var ju ett mycket speciellt tillfälle. Men det belyser ju just det här, att när vi gör beslut att följa Jesus. Så kommer det stunder när vi nu inte tycker att oj, det här kanske inte var helt rätt heller. Men att då gäller det att ta den utsträckta handen från Jesus. Okej? Så det finns alltså en del beslut i livet som vi gör i samtal med Gud. Där vi får bekräftelse på att det här ska vi göra. Så här ska vi göra. Sen kommer det beslutet att få prövas. Det får vi också räkna med. Att det kommer stunder när vi inte riktigt vet om vi gjorde rätt. Men då får vi göra som Petrus. Okej. Vi här i Betania, vi har ju beslutat för att bygga en församling, eller hur? Det har vi gjort för länge sedan, det gör vi varje dag. Och det kan ju liknas vid att bygga en båt och sen ändå ibland vara tvungen att stiga över relingen. Lite låter kanske lite motsägelsefullt, men det hänger nog ihop om ni förstår Noa och Petrus. Att bygga församling är någonting långsiktigt. Det är inte alltid som alla förstår sig på vårt bygge. Det är inte alltid vi får uppmuntran eller liksom medhåll eller ens hjälp av andra. Men vi håller på. Sen ibland, medan vi bygger, eller när båten är redan sjösatt, så kommer det tillfälle där vi faktiskt måste göra någonting helt annat än det där som händer i den trygga båten. Och det är väl det som vi alla längtar efter. Att vi ska få göra någonting sådant som Gud säger åt oss att göra, som är lite extra utöver det vanliga, som vi får lite andra resultat än det här vanliga roendet, eller hur? Så det ser vi fram emot. Jag tror att poängen är här det, att vi faktiskt blir medvetna om att vi har beslutat oss för att vara med i den här församlingen, inte bara som åskådare utan som byggare. Vi är med och sätter axeln under. Vi är med och hjälper till med den gåva, den talang och de resurserna som vi har. Då kan det bli en stor båt. Då kan det hända mycket mer. Det kräver en hel del vision och tro naturligtvis. Och så krävs det en sak till. Och det är envis entusiasm. Ni vet det här med entusiasm, det är alltid bra i början när man får en ny föreståndare. Eller när det händer någonting nytt. Ja, nu är det äntligen. Och sen går det bara några dagar, några veckor och något år. Så är det inte så spontant entusiastiskt längre. Då behöver man ta fram den där envisa entusiasmen. Som tror på det här, som håller på och bygger fortsättningsvis. Även när det inte liksom riktigt av sig själv känns så där jätte. Hejsan. Okej. Det goda som Bibeln lovar oss. Att det finns beslut vi kan göra där Gud sätter sitt till. Eller hur? Vi ska ta några sådana. Bibeln överhuvudtaget ger oss bra underlag. Kunskap, rätt information för att vi ska kunna fatta bra beslut. Och den talar väldigt mycket också om hur vi ska komma ur den här loopen av dåliga beslutsprocesser. Eller hur? Har lite andra begrepp naturligtvis. Okej. Beslut nummer ett som vi kan fatta. Det är allting börjar med det här. Så om du har brist på bra beslutsidéer så ska jag nu här ge det första goda förslaget till ett bra beslut. Närma dig Gud. Har du fattat det ett beslut? Ibland så förhåller vi oss så där passivt aggressivt till Gud. Att vi säger, nåja, om han nu vill någonting så får han komma hit och göra det då. Eller hur? Men Bibeln uppmanar oss att vi ska göra någonting faktiskt. Vad ska vi göra? Jo, vi ska närma oss Gud. Sen kunde vi hålla en hel predikan om hur kan man göra det då? Men det får vi ta i en annan predikan. Eller en annan sammanhang. Men ett beslut. Jag vill nu hedan efter närma mig Gud. Eller hur? Det krävs ett beslut. Och det krävs att du handlar i linje med det beslutet. Inte en gång, utan varje dag. Eller hur? Närma dig, det är en process. Det är något som pågår. Det är en pågående process, eller hur? Och så kommer du en sak till. Närma dig Gud, vadå? Hur fortsätter det här? Det vet ni ju allihop. Närma dig Gud så ska han närma sig er. Jag tror det här mera i det här singularis här, men det är helt rätt. Det står er faktiskt i Bibeln. Då ska han närma sig dig. Så Gud kommer inte enligt det, om vi nu ska lite hårdra den här bibeltexten, vilket man kanske inte ska göra, men ändå. Så finns det ett element av det här att när vi gör ett beslut att närma oss Gud, så gör han också samma sak. Vilket ju då betyder enligt logiken att om vi inte gör det, så inte gör han det då kanske heller. Nu tror jag att han är mer aktiv och så här kommer till människor i alla fall, fast de är passiva, men åtminstone om du gör ett beslut att närma dig Gud så har du hans löfte på att han kommer att närma sig dig. Okej? Okay. Det var beslut nummer ett. Beslut nummer två. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det är också ett beslut. Det är också en handling. Det är också någonting pågående. Sök Gud och hans rättfärdighet. Allt för ofta så fungerar vi ju på det här. Också vi troende på det sättet. Att vi gör allt vi gör. Och sen när det går dåligt, så då går vi till Gud och säger hjälp mig. Eller när vi har någonting som vi vill ha och göra och se hända. Då ber vi till Gud hjälp oss att göra det här för oss. Så att vi får det här gjort som vi vill. Men Bibeln säger ju faktiskt att det inte är riktigt så där det är tänkt. Utan han säger sök först Guds rike. Det betyder ju att vi först frågar och samtalar med Gud om vad tycker du att vi ska göra? Vad är bra i den här situationen? Hur ska jag välja? Vad ska jag besluta? Har du några idéer, Gud? Klart han har. Men det är ofta så gör vi det där jobbet först själva. Och sen när vi har kommit till vårt beslut, så då ber vi Gud välsigna oss mitt beslut. Men tänk om vi skulle förstå att vi skulle fråga honom först. Och ha det här samtalet med Gud innan vi tar beslutet. Jag tror vi ska göra mycket bättre beslut naturligtvis då. Och hans sök Guds rike och hans rättfärdighet. Det är ganska allomfattande. Så ska du få allt det andra också. Det är ju så helt otroligt. Och jag tänker ibland så här, vi är så naiva vi människor. Vi tänker, ja men Gud har ju lovat att jag ska få allt det andra. Var är min Mercedes? Och så vidare. Allt det andra som jag tänker mig. Men egentligen så tror jag att det handlar om det här. Vad är det vi strävar efter här i livet? Vad är det vi strävar efter här i livet egentligen? När vi sedan jobbar hårt och köper vad vi vill ha för att vi tror att det ska ge oss någonting. Vad tror vi att det ska ge oss någonting? Jo, glädje, frid, kärlek. Eller hur? Det är ju det vi vill ha. Eller hur? Inte vill vi ha den där bilen. Jo, vi vill ha bilen också. Men egentligen är det den där känslan när vi åker med den där bilen som vi vill ha. Eller hur? Den där, yes, här. Eller hur? Det ska vara BMW ska det vara. Helst. Nåja. Ursäkta min barnslighet. Men det är ju så här. Att den här känslan vi är ute efter. Och vi försöker fixa den här känslan genom att skaffa prylar. Eller uppleva saker. Resa. Vara tillsammans med vissa människor. Allt det där för att ge oss vissa känslor. Som är positiva och bra. Men då säger Jesus så här. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få allt det andra också. Alla de där känslorna som du vill ha. Vad är andens frukter? Har ni hört talas om dem? Andens frukter. När vi söker Guds rike, vi söker hans rättfärdighet och låter anden uppfylla oss. Andens frukter är, vadå? Glädje, frid, kärlek, mildhet, tålamod, självbehärskning. Allt det där som vi nog vill ha. Men som vi ibland söker på fel ställen och försöker fixa själva på fel sätt. Right? Så säger Bibeln åtminstone att det där jagar hedningarna efter. De försöker svettas för att få allt det där. Men det där är Gud beredd att ge. Han vet vad ni behöver. Han är beredd att ge er allt det där. Om ni bara sätter saker och ting i rätt ordning. Och då säger han, sök mig först. Prata med mig först. Fråga mig först. Okej? Okay? Har ni förstått det här nu? Jag tror det. Beslut nummer 3. Har med Petrus att göra igen. Aj, jag gillar Petrus. Han är bra. Han är inte rädd att bli våt. Ni vet, efter uppståndelsen. Vi har just firat, vad heter det, påsk. Jesus död och uppståndelse. Till dramat hör Petrus som förnekar Jesus. Och sen får han att fiska. Men det fiskafängen slutar med att han blir våt igen. Den här bilden passar själva verket lika bra vid det tillfälle när han kastar sig i sjön för att simma i land. För att det var ju mästaren som var på stranden och grillade fisk åt dem. Eller hur? Petrus ville komma nära Jesus. Varför det? För att han hade lyckats. För att han gjort så bra beslut. För att han var så stolt över att han hade varit så stark. Nej. Han var förtvivlad. Ni vet när han hade förnekat Jesus 3 gånger så gick han ut och grät bittert. Och det är det som de här dåliga besluten åstadkommer i våra liv. Att vi får lov att gråta bittert. Jag tror vi alla har varit med om det någon gång. Men det är så fantastiskt med Jesus. Det stannar liksom inte där. Det stannar inte för Petrus, det stannar inte för dig. Och det stannar inte för mig där. Att vi måste gråta bittert över våra misslyckanden i all evighet. Det finns en väg vidare. Och vad gjorde Jesus med Petrus? Jesus hade ju gått omkring och sagt, kom och följ mig. Det är också ett beslut naturligtvis man måste göra. Närma sig Gud, söka hans rike, följa Jesus, eller hur? Petrus hade följt Jesus i 3 år. Och, det där han, och resultatet var ganska kaotiskt, kan man säga. Jesus död och Petrus hade förnekat honom. Så blir det uppståndelse. Oj, oj, oj. Det var dramatiskt värre naturligtvis. Vi vet alla den här fantastiska berättelsen om Petrus och Jesus på stranden. Jesus kom inte till Petrus och sa, hur kunde du? Hur kunde du göra så här mot mig? Varför gjorde du så där? Jag förstår inte varför du gjorde så där. Som vi ju ofta frågar oss själva. Och som vi frågar varandra när det gått åt skogen med våra beslut. Vad var det Jesus började prata med Petrus om? Han frågade, älskar du mig? Och vi vet att Petrus han gjorde ju det i all sin svaghet. I allt sina felaktiga beslut. Så visst älskar han Jesus. Visst ville han följa Jesus. Visst ville han ge sitt liv till och med för Jesus. Även om rädslan, andra människor omkring honom och hans egen självbevarelsedrift fick honom att ta fel beslut den där mörka kvällen. Men visst älskar han Jesus. Och det visste ju Petrus, eller Jesus. Han visste ju allt om Petrus. Han visste vad Petrus hade gjort. Men han visste också vad Petrus hade i sitt hjärta. Och det ville Jesus hjälpa Petrus med att säga ut. Så han frågar Petrus, älskar du mig? Älskar du mig? Och Petrus säger, ja du vet herre att jag har dig kär. Och nu är det ju fantastiskt. Det hade bara gått några dagar sedan Petrus total fiasko. Eller hur? Bara en vecka eller något sånt. Där han hade diskvalificerat sig för tjänst. Och så kommer Jesus och frågar, älskar du mig? Jo, det gör jag. För mina lam på bete. Vilken liksom belöning, eller vad ska man säga? Vilket uppdrag Petrus, den misslyckade, får. För mina lam på bete. Han frågade igen, älskar du mig? Vad är en herde för mina får? Älskar du mig för mina får på bete? 3 gånger. För att väga upp hela allt det där, de där 3 gångerna som Petrus svek naturligtvis. Vilken fantastisk själavårdare Jesus är. Tänk om vi kan lära oss någonting av honom. Men vad säger Jesus allra sist där då? Efter den här själavårdssamtalet. Där Petrus hade fått säga ut högt, jag älskar dig Jesus. Så säger Jesus, följ du mig. I sitt gå och göra det där på egen hand. Försök inte fixa det på egen hand. Försök inte tänka ut vad du ska göra själv, ensam. Utan följ mig. Tänk om vi skulle lära oss det där. Att vi skulle varje dag, från morgon till kväll, rikta vår tanke, vårt samtal med Gud. Och fråga, vad vill du? Vart går du? Vart ska jag gå med dig idag? Tänk om vi i den här församlingen skulle odla en sån kultur. Där vi uppmuntrar varandra till att lyssna in vad Jesus säger. Följa Jesus först. Söka hans rike och rättfärdigt först. Ja, det var beslut nummer 3 det här som jag redan var inne i det här. Och kan vi ta ut någonting från vår personliga erfarenhet i livet och kan vi ta ut någonting från berättelsen om Petrus. Så det är det att Jesus Han ger oss så mycket mer än vi kan förtjäna. Så mycket mer än vi kan åstadkomma själva. Han leder oss in i uppgifter och situationer. Och i en tjänst som är större än det vi själva egentligen kan åstadkomma. Jag tror det är en gudomlig princip faktiskt. Min erfarenhet är då den att jag faktiskt aldrig, det finns mycket, mycket som jag ångrar i mitt liv. Det är mycket jag önskar jag kunde ha lämnat ogjort. Det är mycket jag önskar, många sådana dåliga beslutslopar jag hade hoppats jag skulle ha kommit ut ur tidigare. Men jag har aldrig behövt ångra faktiskt att jag satt tro till Jesus. Paulus har skrivit i Apostlagärningarna 20:20. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det offentligt och i hemmen. Och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Och i Matteus så, det står så här att, men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus, för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Att av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Vi har satt vår tro till Kristus. Det är ett beslut du inte behöver ångra. Minst är det min erfarenhet. Han finns alltid där för att svara på det där som jag inte förstår och inte vet. Det är många. Ja. Jag har aldrig behövt ångra att jag har sökt Guds rike först. Då när jag har fått nåden att först fråga Gud, hade gett goda resultat. Det har blivit bra beslut. Det är liksom gång på gång det här. Och man tycker ju att man borde lära sig snabbare det där. När man märker att det är ju det här vägen som Gud välsignar. Gör mera sånt. Men mer och mer har jag förstått det här. Och det tredje då är att jag aldrig behövt ångra att jag älskar Jesus. Och följt honom. Där har du tre beslutsförslag så att säga idag. Det har ju till sagt att jag har varit styrelseordförande också i 10 år här. Så jag har ju gett en del beslutsförslag. Så att det blir väl lite samma modell här nu då. Sätt tro till Jesus. Sök Guds rike först. Älska Jesus och följ honom. Det är väl det besluten jag vill ge som förslag åt dig idag. Fatta dem. Då har du fattat mycket. Ska vi be. Tack Jesus. För att vi får närma oss dig. Tack för att vi får söka dig och ditt rike. Tack för att vi får komma till dig och du kastar oss inte ut, Herre. Du visar inte bort oss utan du säger, följ mig. Och jag tackar dig för att vi idag får säga ja. Vi får besluta oss igen för att tro på dig, följa dig, sätta dig först. Tack Jesus för att vi får göra de här kvalitetsbesluten för våra personliga liv, Herre. För våra familjers liv, Herre. Och tack för att vi får fortsätta med det här under livet, Herre. Ständigt närma oss dig. Ständigt söka dig och ständigt följa dig. Nu välsignar jag hela den här församlingen, Herre. Och alla som är här. Herre, att verkligen kunna ta de här besluten i sitt eget liv, Herre. De här besluten som de inte behöver ångra. Jag tackar dig Jesus för att vi har fått undervisning från ordet idag om att det finns beslutsunderlag. Det finns en process som kan hjälpa oss att fatta bra beslut. Herre, ge oss nåd att göra det också. Amen.